verka för att vetenskapen bör fokusera sin verksamhet på observation och empirisk undersökning.
Sen tror jag att det finns argument för det ena och det andra. Och att det är inte så enkelt, utan det är en slags växelspel mellan de här två traditionerna. Och det hör till, tror jag, det riktigt viktiga i fysiken. Att den har lyckats upprätthålla dessa två traditioner på en gång. Och i spänningsfältet mellan dem får man mycket ny fysik.
Förhoppningsvis kan det i spänningen mellan de här två idériktningarna i framtiden uppstå ett svar på om det finns en teori för allt. Jag heter Roger Dackegård, tekniker är Christer Orreteg och den gömda koden görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio P1.
Alla de tidigare avsnitten hittar du i Sveriges Radio Play-appen. Sök bara på den gömda koden. Onsdags eftermiddagen bjuder på talkshow här i P1 följt av Kulturnytt. Men allra närmast nyheter från Ekot och Radiosporten. Klockan är 3.
Två män har dömts av Växjö tingsrätt för mordet på en 22-årig kvinna som hittades svårt bränd i Lessebo i maj förra året. Enligt förundersökningen så ströps kvinnan till döds innan kroppen brändes. Åklagaren har beskrivit det som ett hedersmord och de som nu döms är kvinnans pappa och hennes bror. Pappan döms till livstidsfängelse och brodern till 16 års fängelse. Brodern har under rättegången erkänt medan pappan nekar till brott. Donald Trumps plan att ge USA kontroll över Panama-kanalen kan slå slint när Kina lägger hinder i vägen för en stor affär. Ett Hongkong-bolag som vill sälja sina två hamnar vid Panama-kanalen till ett amerikanskt bolag utsätts nu för press från kinesiska myndigheter.
Flera tecken tyder på att Hongkong-företaget CK Hutchison, som äger ett 40-tal hamnar världen över, har sprungit in i den kinesiska byråkratiska muren. Hongkong-företaget hann knappt berätta om sin plan att sälja sina hamnar till amerikanska BlackRock innan Peking reagerade. Bland hamnarna som företaget hoppas sälja finns nämligen två som ligger på ömse sidor om Panamakanalen som Donald Trump sagt att USA ska ta kontroll över. Det gör hamnaffären till en öppen strid mellan USA och Kina. Idag skulle det ha kommit viktiga besked i affären, men istället är det tyst. Peking har meddelat att affären ska myndighetsgranskas för att reda ut hur en försäljning kan påverka konkurrensen. Kommunistpartiet har också gjort sin vilja känd genom att kinesiska myndigheter återpublicerat kinesiska tidningsskriverier mot Hutchison, som beskylls för att vara illojalt mot Kina, ett land där även privata företag väntas följa kommunistpartiets instruktioner.
Rapporterade Ekots Kina-reporter Hanna Salberg. Tysklands utrikesdepartement har gjort ett uttalande om Taiwan. I uttalandet står det att Taiwans status inte får ändras om det inte görs via ett fredligt avtal, rapporterar Reuters. Uttalandet kommer med anledning av Kinas hot mot ön och militärövningar utanför Taiwans kust. Kinas militär avslutade idag en 2 dagar lång övning med skarpa vapen i Östkinesiska havet. Postkodlotteriet pausar all telefonförsäljning av lotter efter att Aftonbladet avslöjat aggressiva försäljningsmetoder, skriver tidningen. Det har bland annat framkommit att äldre och dementa personer har blivit lurade att köpa lotter via telefon. Postkodlotteriets presschef Liv Sander skriver i ett mejl till Aftonbladet att det som har framkommit är fullständigt oacceptabelt. Vädret ikväll och i natt, allmänt klart till halvklart väder och längst i norr någon by av snö eller regn som rör sig norrut. Och i Norrlands fjälltrakter så ökar den västliga vinden. Ekots nyheter med Annika Nordin.
Och här följer sporten.
Två tonåringar döms för förberedelse till mord på en herrallsvensk fotbollsspelare. 15-åringen döms även för medhjälp till mord i ett annat fall och får sluten ungdomsvård i drygt 2 år samt böter. 17-åringen döms förutom för förberedelse till mord även för mord, grovt vapenbrott och misshandel till fängelse i knappt 9 år och att betala 100 000 i böter till spelaren som är målsägande. Spelaren som tillhör Degerfors döms för ringa misshandel för att ha slagit 15-åringen med en enligt spelaren lätt örfil men nekar till brott. Degerfors tar i en kommuniké på den egna hemsidan avstånd från all kriminell verksamhet och skriver att man hanterat ärendet internt, men även att spelaren har klubbens fulla stöd.
Berättade Andreas Lundin. På Radiosportens sajt och i appen kan du just nu bland annat höra om en tidigare svensk förbundskapten som nu väljer att ta över Saudiarabiens landslag.
Där är P1, Sveriges Radio.
Världens vackraste ord, Katrin, vilket är det?
Det går ju inte att säga vad som är världens vackraste ord. Jag kan säga ett par ord som jag tycker om.
Låt höra.
Jag tycker om ordet bitterljuv.
Ja.
Och sen tycker jag om ordet hallon.
Ja.
Ja.
Det, alltså, två exempel. Ett par ord, det var ett par ord. Och då undrar man så här, det här vackra ordet, kan man tycka att ett ord är vackert om det inte är laddat av ett minne eller en betydelse? Bara som ett ord, bara som klang. I hallon för dig, det är bara klang, men det är ändå, du har ju ändå någon typ av känsla för vad det betyder.
Jag tycker om hallon. Ja, men det kanske är svårt. Tvärtom kan det ju vara.
Mm.
Alltså att det finns, jag tycker till exempel ordet bebis är väldigt fult.
Mm-hmm.
Men jag tycker ju om de små barnen generellt. Mm. Ja. Tycker de är väldigt gulliga.
Ja.
Så åt det hållet kan det gå. Men kanske att det är svårt att tycka att ett ord är väldigt, väldigt vackert om innebörden väcker negativa känslor.
Enligt Donald Trump, och det här har han upprepat många gånger den senaste månaden, är världens vackraste ord tariffs.
Mm.
Tullar. Och idag är den stora dopparedagen. Idag är vad Trump kallar för Liberation Day. Det är ju väldigt många länder i världen som firar en Liberation Day, en självständighetsdag, ofta då till minne av ett avslutat krig. Efter andra världskriget till exempel så finns det ju många som har en Liberation Day den dagen som tyskarna liksom lämnade landet. För USA kommer alltså den 2 april att bli befrielsen från,
tror jag, alla stater som han upplever har utnyttjat USA alldeles för länge. Used to color my mornings, painted all my skies, but as long as I got my eye on you, gonna have to watch you try. I know you shot right past me, but don't pass me by. Everyone's a bullet when you don't get hit, but for you I'd rather die. Det vi hörde här var Ethan Tash med Everyone's a Bullet.
Och det lät väl som att man inte skulle må dåligt av att lyssna mer på Ethan Tash, tänker jag.
Tvärtom.
Välkomna ska ni vara till Talkshow i P1 med Katrin Zimmermann och Jonas Bonnier som ska hålla er sällskap under den kommande timmen tillsammans med våra fantastiska gäster.
Mm.
Först lite mer om tullarna bara, Katrin. Jag tänker att klockan är fortfarande bara strax efter 9 på morgonen i Washington DC, så världen håller fortfarande andan och fortsätter att spekulera fritt ett par timmar till. Vad ska hända? Vad ska han göra? Hur ska det här gå? Sen när det är gjort så kommer då motåtgärderna imorgon, och det kommer vi spekulera om. Vad ska EU göra? Hur ska Kina hantera det här? Hur ska resten av världen hantera det här? Sen efter det så har jag en känsla av att saker ganska snabbt kommer stabiliseras. Alltså risken är väl att Trump ändrar sig igen 3 gånger, men om han inte gör det så är det inte så svårt, tycker jag, att se ett gigantiskt antiklimax framför sig. Vi anpassar oss till den här nya miljön, den här nya världen. Och sen är det bara så.
Så du tror inte känslan av handelskrig kommer vibrera i luften?
Jag tror faktiskt inte det, men man kanske kan vara positiv och tänka, jo, det kanske kan bli så spännande. Och speciellt tänker jag, om man är ekonom i dessa tider, så känns det som att Trump just nu testar sig fram med världsekonomin på ett sätt som annars man bara vågat göra i teorin. Det finns ju väldigt många teorier om det här. Nu blir det praktik. Gränser stängs, eller åtminstone höjs murarna ordentligt. Vad blir följden? Skulle man ha ägnat sig teoretiskt åt det här så skulle det ju vara en väldigt kul och spännande tid att vara med om. Vi går vidare. För några dagar sedan så kom nyheten, fast jag upptäckte den först idag, måste jag säga, om vilka som ska spela Beatles i Sam Mendes filmer om Beatles som ska vara färdiga om 3 år. Sam Mendes, han fick sitt genombrott som regissör med American Beauty. Sen gjorde han massa Bond-filmer, typ Skyfall och sådär. Framförallt så har han gett mycket teaterregissör, Broadway-regissör.
Mm.
Irländske Barry Keoghan ska spela Ringo. Keoghan är ju just nu kanske mest känd för att ha blivit dumpad av Sverigeaktuella Sabrina Carpenter.
Nej. Jo. Ja, men vad bra att han då kan glädjas åt det här.
Ja, visst är det så. Och irländske Paul Mescal som spelar huvudrollen i Gladiator, han ska spela Paul McCartney.
Ja.
Två irländare helt enkelt.
Ja, de på Irland myser väl lite extra över att irländare ändå ska spela ikoniska engelska popartister.
Ja, alltså jag har en kompis som har ett väldigt passionerat förhållande till Beatles.
Mm.
Han är en copywriter som heter Kalle Levenhaupt och jag mässade honom idag och frågade vad han tyckte. Han svarade att Barry Cogan blir utmärkt som Ringo, de delar samma näsa.
Mm. Mm.
Och sen så skrev han Harris Dickinson, som är en av de fyra då, skolkade från plugget som person och var allmänt stökig. Han var senare med i kulturellt visuella experiment som ifrågasätter världens tillstånd och girighet. Med andra ord, rollen är vikt för John Lennon.
Ja, så han är nöjd.
Joseph Quinn spelade i Stranger Things och blir därmed perfekt som den tystlåtne mystiken George Harrison.
Mm.
Dessutom har man som Joseph haft en roll i filmen Fantastic Four, så är steget inte långt till Fab Four. Och sen slutligen så tycker jag att Paul Mescal har ett tungt och helt avgörande skäl att spela rollen som McCartney.
Deras att de delar förnamn.
Deras mammor fastnade för exakt samma förnamn. Ja, exakt.
Ja, nej, men om det är en Beatles-fanatiker som är så positiv genomgående, så inte är jag någon att ha synpunkter på det här. För mig, får jag tillstå, var de här skådisarna inte uppenbart några jag kände igen.
Nej, och det kanske är bra, det vet jag inte. Jag tycker också att det mest märkvärdiga med det här projektet är att man gör fyra filmer om Beatles liv, alltså en ur varje medlemsperspektiv. Det här kallas för Rashomon-effekten efter Akira Kurosawas film som på svenska heter Demonernas port, men den hette Rashomon från 1950.
Mm.
Snobbade du med att ha sett Kurosawa när du var liten? Alltså man snobbade ju alltid med att ha sett någon film som var som man inte riktigt gillade.
Jag tror mer, jag kanske inte snobbade med vilka filmer jag hade sett, men däremot kanske jag hävdade att jag tyckte filmer var bra som jag inte nödvändigtvis uppskattade. Den jag tänker på top of mind är, kommer du ihåg Rumblefish?
Ja, verkligen.
Den här svartvita filmen, ja. Matt Dillon, där bara fiskarna var blåa och röda.
Mm.
Jag tyckte inte då när jag såg den att den var helt lättillgänglig. Skulle jag aldrig har tillstått.
Nej.
Idag kanske jag skulle uppskatta filmen mer, och om jag inte gjorde det skulle jag ha lättare att tillstå också att jag inte gjorde det.
Katrin, vi går vidare. Du har ju kommit ut som någon som inte gillar djur, helt enkelt. Vilket jag tycker är modigt av dig.
Du försitter ju inte heller ett enda tillfälle att påminna mig om
det. Jag undrar, killingar, Katrin? Kan inte det ändå vara något?
Jo, alltså lite gulliga. Och jag har ändå lättare för, vad ska vi säga, djur som inte är husdjur, som ska hållas i någon liten lägenhet och vara inomhus alldeles för mycket.
Det råder en getboom i Sverige. Antalet getter har ökat med 80% sedan 2021. Getavelsförbundet menar att geten är det perfekta djuret, inte nog med att den ger mjölk och kan ge ost och kött och sådär. De håller också marker rena och äter det mesta.
Ja,
skulle det här kunna vara en sommarget?
Ja, vet du. Och den vill väl ha en getkompis också, föreställer jag mig. Så att, absolut, eftersom jag håller på med ett fåfängt försök att bli av med sly.
Mm.
Och det är ju ett evighetsprojekt. Och där tror jag två getter skulle göra susen.
Ja, men verkligen. Den måste ha en getkompis, tror jag. Så att det måste vara två. Och sly är ju faktiskt vad de gillar allra mest.
Ja.
Däremot så har jag inte riktigt fått klart för mig om de gillar mördarsniglar. Men jag vet
inte. Det skulle kunna vara två flugor, vad säger man?
Ja, i samma smäll.
Ja.
Ja. Vi går vidare och inleder detta program idag med att fråga dig, Katrin, om du brukar läsa litteraturrecensioner.
Aldrig innan jag har läst boken.
Nej.
Som recenseras, för jag vill inte veta vad någon annan har för uppfattning, för det kommer att påverka min upplevelse. Däremot, om det är en bok som har engagerat mig, så brukar jag ganska ofta i efterhand läsa recensionerna. Lite för att kunna spegla mig i vad någon recensent har tyckt.
Mm. Det påstås ju att det här med litteraturrecensioner är bland det minst klickade i våra dagstidningar på nätet. Så att jag brukar klicka några extra gånger på alla litteraturrecensioner för att hålla upp nivån. Ungefär som jag tänker att barn gör med de här mellohjärtarna.
Ja. Ja. Som en sympatiyttring. Exakt. Från en författare till en annan.
Verkligen. I förra veckan så uppstod det som brukar kallas för kritikerkör, skulle jag säga. Alltså alla tycker likadant. Maria Chutenius i Dagens Nyheter kallar det för en omistlig bok om Sverige. Cecilia Hansson i Göteborgsposten frågar sig om alla i Sverige blundar och konstaterar att efter den här boken kan vi inte längre göra det. Ulrika Tjärnborg i Expressen kallar boken för en unik skildring och konstaterar att författaren skriver med gestaltningsförmåga hos en driven romanförfattare. Jag pratar om Lisa Alexandrovnas Sorinas Det livägnas land, den undre världen som bygger Sverige. Välkommen till talkshow, Lisa Alexandrovna Sorina.
Hej, kul att vara med.
Kul att ha dig med. Lisa, först bara får jag fråga, du flyttade ju till Sverige 2021.
Yep.
Efter att du hade svartlistat som journalist och författare i Ryssland redan många år tidigare än så. Och efter att ha varit kritisk mot Putin. Varför valde du Sverige?
Jag har träffat min man här faktiskt. Och min familj.
Kärleken
så var det. Japp, men jag planerade att dela mitt liv mellan Ryssland och Sverige. Så jag flyttade även från Moskva till Sankt Petersburg. Att vara närmare till Sverige, så att göra det enklare. Men tyvärr det gick inte och jag kunde inte återkomma till Ryssland.
Nej. Precis, vi kan väl återkomma till det. Vi pratar om din bok här, den här De livägnas land. Det här är ju en bok om där du berättar om ett Sverige där alla som du stöter på, du vallraffar, du uppträder där under falsk flagg och träffar folk som har köpt sin identitet. De lever undangömda i härbergen utanför alla system och jobbar tills de mer eller mindre faller ihop. Och det känns när man läser här som du uppfattar att den här undre världen bara växer. Är det ett växande problem det här eller har det legat konstant skulle du säga? Vad tror du?
Först och främst är jag inte en expert, jag är författare. Så jag granskar inte byggbranschen eller skuggsamhället helt och hållet. Jag berättar om det så kallade postsovjetiska parallellsamhället i Sverige. Ryskspråkiga, men inte så enkelt är det. Mest människor från postsovjetiska länder och de som var på gränsen med Sovjetunionen. De som blandas ihop här i Sverige i ett parallellt samhälle. Hur stor är det? Jag vet inte. Ingen i svenska myndigheterna har aning om hur många människor som befinner sig där. Men vad är intressant, det är inte bara papperslösa människor. Det är inte bara människor med lånad identitet och med falska dokument som befinner sig där. Det finns asylsökande människor, det finns människor som kommit lagligt till Sverige. Men på grund av att de kan inte andra språk, att de kan inte hitta sitt plats i samhället, hamnar de där i den skuggan.
Mm. Men när man läser det så tänker man att det är väldigt många av dem som arbetar åt underentreprenörer i bygg- och städbranschen.
Ja. Ja.
Och man tänker när man läser till slut att om man skulle styra upp bygg- och städbranschen, hur mycket av det här parallella samhället skulle finnas kvar?
Ja, det löser en stor del av problem då.
Det skulle det,
va? Kan man säga. Japp. Ja.
Du skriver ju om de här byggena som pågår och ger också en väldigt tydlig bild. Många av de här livegna byggarbetarna man träffar i boken, åtminstone i bokens första del, är upptagna att bygga en villa, eller snarare ett palats som de säger, nämligen Spotify-vdn Daniel Eks hus på gamla Djursholm strax utanför Stockholm, där en toalettstol kostar som en bil, som du skriver. Om vi förutsätter att Daniel Ek inte vet någonting om det här som har pågått, för det får vi väl förutsätta, vad tror du att han tänker när han läser boken?
Stackars Daniel Ek, han har inte gjort något fel faktiskt med den här palatset i alla fall, men har hamnat i alla recensioner om en bok. Det var inga papperslösa som jobbade för honom. Men det var en man som han driver ett illegalt bostad i Haninge. Han är delvis kriminell man som hjälper att sälja och köpa falska identitet här i Sverige. Olika passer, dubbelgångar och sånt. Och samtidigt jobbade för Daniel Ek. Nu lämnat han landet. Daniel Ek, det är en bra exempel att även om man har så mycket pengar som Daniel Ek, även om man vill göra allt rätt och vit. För Daniel Ek vet att han bevakat av journalister och sina grannar också som är jätteavundsjuka. Så han ville göra allt rätt. Och han, jag vet att han försökte att ha koll på alla byggarbetare. Det var 150 personer där. Men även han misslyckades. Och även hans security-företag misslyckades, och det var en kriminell man på hans bygge. Och jag, en journalist, kommit också dit några gånger och filmade och tittade där och pratade med människor och frågade vad kostade toastolar på Daniel Eks hus.
Men, nej, men precis, och jag upplever också när man läser att de här, det finns ju alla sorters personer som bor i de här härbergena där du också bodde under några månader för att komma nära de här personerna. Och det finns också någon slags gemenskap, trots att väldigt många av dem som du skildrar är ensamvargar, går sin egen väg, inte jättesugna på att prata, så finns det ändå någon slags gemenskap i den här miljön. Precis som du säger, av gamla sovjetstater, vilket ju betyder också att väldigt många faktiskt kan prata ryska även om de inte vill.
Ja, det är så.
Ja, och känner du också att det finns en... Fanns det det? Du skildrar det så åtminstone. Att det här samhället på något vis, det här samhället vid sidan av samhället ändå... Det finns någon typ av omhändertagande där också.
Det finns ett samhälle det stod parallellsamhälle, muslimska samhälle. Och jag kan skildra dem. Så jag berättade om dem även i ett enskilt kapitel. Mm. För de är lätta offren till radikaliseringar. Och värvare från olika radikala rörelser och terroriststämplade organisationer, de jobbar direkt med dem. De vet att dessa människor som kommer till europeiska länder, letar efter bättre liv, vill bara inget mer att jobba och tjäna pengar. Men om några år hamnar de i sånt exploatering och i sånt situationer, de känner inte att det finns något mening i deras liv. Och då slaviska människor från Ukraina, Ryssland, Belarus, de dricker bara otroligt. De dricker hela tiden. Men människor från muslimska länder, från Mellanöstern eller från muslimska delrepubliker i Ryssland, då hamnar de i den radikala miljön. Och det är jätteskrämmande.
Men jag undrar, det här i titeln, att de är livegna. Vad betyder det där i det här sammanhanget att de är livegna?
Det är lite säljande titel kanske, lite mer skrämmande situationen med dessa människor precis i Sverige, för det är mycket sämre i deras hemländer, men det är även mycket sämre i deras i andra länder som i Tyskland, i Polen, i Frankrike. Så situationen är mycket värre än i Sverige. Men det finns några människor i den här boken som jobbar hela tiden, som är papperslösa och svartarbetare, som jobbar för jätterika människor, gör allt som behövs. De har ingen semester, ingen helg. De kan jobba hur mycket som helst. 12 timmar, okej. Okay. 15 timmar idag, okej. Okay. De kan göra så. Och får de inte så mycket pengar. Och de själv ganska ofta jämför sitt liv med livegenskap. Så därför använde jag sån titel.
Den här boken som ju De livegnas land, den har ju väckt reaktioner av den typen att här så skildrar du något som vi egentligen kanske borde se och som vi nog ser omkring oss men som vi väljer att inte se. Att se saker utifrån brukar ju betyda att man kan se något annat än det andra ser. Nu har du varit i Sverige ett tag, du har skrivit de här böckerna. Är du rädd att förlora den här betraktande blicken på Sverige som du har haft? Ju längre du bor här, ju mer kommer du se allting också som alla andra.
Ja, men jag aldrig förlorar mitt mitt modersmål, mitt språk och mitt bakgrund. Det spelar ingen roll hur länge jag kommer att bo i Sverige. Jag blir ryska. Så jag alltid, jag kommer att vara utomstående på något sätt. Och, men nej, det tror jag. Jag tror att på den här världen, den skogsvärlden, ett parallellsamhälle, jag kommer att se allt som händer där. Och jag också vill komma närmare till människor och berätta precis om deras öde. Jag är inte en granskande journalist. Jag tycker att svenska journalister måste göra sånt jobb. Och de delvis gör dem. Och jag hoppas att de fortsätter. Och att min bok hjälper dem att se var och hur ska de gräva djupare. Men jag kommer att berätta om människor. För jag är författare faktiskt, inte journalist.
Det vet vi och det ser vi fram emot din nästa bok i sådana fall också. Tack så hemskt mycket Lisa för att du ville prata med oss om De livegnas land.
Tack.
Katrin, vi går vidare. Vi pratade ju och byter ämne väldigt...
Tvärt och radikalt.
Tack så mycket. Vi pratade lite om aprilskämt igår ju.
Mm.
Ja. Jag var ju inte jätteimponerad.
Nej, av Socialdemokraterna och Moderaternas aprilskämt.
Jag är tydligen inte den enda som var lite tveksam kanske, för att gårdagens skämtutbud vad gällde Haparandas kommun fick väldigt mycket kritik för att de gick ut och skämtade om att man skulle börja ransonera preventivmedel för att få upp barnafödandet i kommunen.
Alltså samma tema som Moderaterna hade.
Exakt. De sa bara det finska rycket är tillåtet, stod det på Haparandas kommuns hemsida. Det här tyckte vissa var ganska osmakligt och lite gubbigt sådär. Av oss två tänker jag, så är du ändå mer den mer aprilskämtsbenägna, så jag överlämnar åt dig att betygsätta Haparanda.
Vadå, de tyckte att det var gubbigt för att då ankommer det på mannen att liksom kontrollera huruvida man vill föröka sig eller inte.
Alltså nu, jag tror att du överintellektualiserar det här direkt. Var det roligt att skämta om att det ska vara brist på preventivmedel helt enkelt?
Alltså det var för uppenbart. Jag tror att jag gillar aprilskämt som antingen är väldigt mysiga eller så är, ska de vara i det häradet att man inte är riktigt säker på om det är ett skämt eller inte.
Jag blev mest nyfiken på det här finska rycket som ju har talats om redan förra veckan i tidningarna. Carina Berg och Carolina Gynning gör ju ett program som heter Bättre sex. Vi hade ju Carina här. Och i ett avsnitt så höll de en sexualkunskapslektion där de pratade om det finska rycket. Det lät så här.
Ja just det, finska rycket. Är det någon som har hört talas om det? För det här, nej. Menar ni det? Får vi lära er om finska rycket?
Woho, det kommer en nyhet.
Vad var det för publik som aldrig hade hört talas om finska rycket?
Det var en svårt skamsen högstadieklass som inte ville att Carina Berg och Charlotte och Carolina Gynning skulle stå där framme. Det tror jag var fruktansvärt. Men jag började tänka så här, det här med finska rycket, är det verkligen ett etablerat koncept? Alltså jag tänker, vad heter finska rycket i Danmark, tänkte jag plötsligt. Säger man typ svenska rycket i Finland?
Det tror inte jag.
Alla de här frågorna kan man ju ställa till ChatGPT som vanligt.
Ja.
Ja. Och svaret kommer då som vanligt med någon sekunds fördröjning. Finska rycket, vet AI att berätta, syftar på en avgörande spurt, ofta i slutet av en tävling.
I Finland?
Jag citerar vidare. Den har sitt ursprung i Finlands historiska förmåga att uthärda svåra tider och göra kraftfulla slutspurter.
Ja, alltså den som måste ägna sig åt det finska rycket i överförd bemärkelse kan ju tycka att det är svårt.
På norska avslutningsvis säger AI att man kan säga också avslutningsryck. Jag vet inte, Katrin, är inte det här med AI lite överskattat?
Just här tycker jag det. Det vi fick lära oss var ju att man inte skulle lita på finska rycket.
Nej, eller på personen som skulle utföra det. Jag vänder mig som så ofta till er lyssnare.
Det är så roligt att du säger det som om det skulle ha varit någon annan för dig, men okej.
Säger man finska rycket även i Danmark? Vet någon? Eller känner ni till kanske något annat slanguttryck för just det här avbrutna samlaget som vi pratar om? Maila in till oss talkshowip@sverigesradio.se.
Du klagar på att jag ställer frågor om finns gud.
Katrin, vi går vidare tycker jag, helt enkelt. Ja. Du är ju nu, du har ju också dubbats till Italienkramar. Du har väldigt många sidor, känner jag.
Mm.
Var du någonsin i Pisa?
Jag har varit där mycket hastigt en natt när jag blev avslängd från ett tåg i min ungdom.
Mm-hmm.
Och tänkte att vi ska väl fördriva tiden med något. Så vi tog oss till det lutande tornet i Pisa,
ja,
tittade på det och sen så tog vi oss tillbaka till tågstationen och åkte vidare.
Ja. Och i nästa program som du och jag gör tillsammans så ska jag fråga dig varför du blev avslängd. Det var i Pisa som Leonardo Fibonacci föddes 1170. Och efter en uppväxt i Algeriet dit han reste med sin pappa tullaren, Trump skulle gillat honom, så återvände Leonardo till Pisa runt 1200 och publicerade en mattebok som hette Liber Abaci 1202. Det var inte så många som brydde sig om den saken därför att det var bara ett exemplar av den här boken, så att den var liksom inte spridd. En av Fibonaccis lärare, han tillbringade då sin ungdom i Algeriet, var Ibn Rushd, som ju dog ett par år innan matteboken kom ut. I Sverige så hör vi talas, så hör vi hans namn i samband med ett muslimskt studieförbund i Malmö som uppenbarligen trasslat till sig med bidragen. Men
just det, och de har tidigare hållit morgonandakter i Sveriges Radio, så därför alla P1-lyssnare är nog väldigt bekanta med Ibn Rushd.
Ibn Rushd var kanske sin tids absolut största och viktigaste tänkare. Det var han som förmodligen inspirerade Fibonacci till att introducera något helt nytt i sin mattebok, nämligen de nio indiska siffrorna 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 och 1.
Mm-hmm.
Som tillsammans med nollan kunde skriva alla tal. Och det här var ändå, man måste ändå säga att det var en stor grej.
Det tycker jag.
Ja, det tycker jag också. Trots det så skulle det dröja flera hundra år innan den här Liber Abaci började användas i undervisning i italienska skolor och då i en reviderad form. Jag tänker så här, just det där att man att samtiden inte förstår ens storhet. Är det någonting som du känner, finns det någonting som du känner att det kommer bli bättre framöver?
Inte samtiden i någon form av vidare bemärkelse, men däremot samtiden, om jag tittar på mina barn, jag tror att de kommer att förstå mycket senare i livet att det fanns en poäng i att jag smorde in dem med faktor 50 mycket nitiskt. Idag är de mest missnöjda eftersom deras pigment inte har utvecklats, så de kan inte bli solbrända.
Men ger 20-30 år
till. Ja, ja, och de kommer tacka mig.
Att skriva matteböcker som används direkt eller om några hundra år görs ju fortfarande. Du har ju pratat lite grann om att du är en humanist.
Jag gick humanistisk linje, ja, på gymnasiet.
Gillade du matte? Tyckte du att matte var svårt?
Nej, för jag läste ju humanistisk linje och där var ju matten inte svår.
Nej, så matte har du ändå en positiv bild av i skolan?
Nej, jag har ganska dåligt självförtroende när det gäller matematiken. Mm. Så det tror jag är mitt största hinder.
Mm. Välkommen till talkshow Andreas Ryve, professor i tillämpad matematik vid Mälardalens universitet.
Tack så mycket. Jag heter faktiskt Andreas Ryve Lund för det, jag är nygift.
Mm. Och grattis till det, måste man ändå säga. Verkligen, vad kul.
Man vill inte komma hem till sin fru då och inte ha inkluderat ytterligare ett namn.
Precis, och det är väldigt fint också.
Ja.
Absolut. Du är med oss från en studio i Västerås, Andreas. Nu så använder jag förnamnet för att göra saker lätt för oss alla. Jag pratade ju om Fibonacci, den här Liber Abaci, som den första matteboken. Den existerade ju bara i ett ex, som sagt var. Och det var ju först i början på 2000-talet här som den kom i en engelsk reviderad översättning. Har du sett den?
Den har jag nog sett. Och jag läste matematikens historia när jag pluggade i Uppsala. Men det var några år sedan, så att jag är inte helt uppdaterad, kan jag säga.
Nej, jag undrade bara om det var något som hade stått sig. Men det är klart att själva siffrorna har ju stått sig. Så det är...
Verkligen.
Varför tror du, Anders, att så många som Catherine tycker ändå, det är ju många som tycker att matte är svårt?
Det är nog så att vi kan utveckla undervisningen i Sverige. Typiskt är det ju sådär att läraren går igenom något kort och sen så sitter man och räknar. Så man förstår inte varför man sitter och övar på någon metod som man inte riktigt förstår varför. Och då börjar man också betvivla sin förmåga och sin matematikidentitet. Jag brukar inte ens få säga klart vad jag jobbar med, för jag blir avbruten. Jag säger så här, jag är professor i matematik och sen ska jag säga matematikdidaktik. Men när jag säger matematik så börjar folk reagera instinktivt direkt och börjar prata om sina upplevelser från matematiken och att man är en matematikmänniska eller inte och sånt där. Så att vi kan göra mycket åt undervisningen i Sverige, och det i sin tur ligger ju inte alls bara hos läraren, utan hela vårt system har ju jobbat mot en viss typ av undervisning som vi vet från forskningen inte är den mest effektiva.
Du säger många saker som man vill fråga om. Alltså, dels undrar man om vi nu har jobbat mot en undervisning som inte är den mest effektiva. Hur kommer det sig?
Det har varit ganska mycket trender och ideologier som har styrt skolan. Sådär. Och dessutom har ju vår läroplan förändrats en del. Så att längre bak i tiden så var det ju väldigt stort fokus på att man skulle öva in vissa metoder eller vissa procedurer eller algoritmer och öva det. Och det var väldigt viktigt då. Och då designade man en undervisning som skulle hjälpa till med det delvis. Och därför kom man till den där undervisningen som man har en kort genomgång och barnen sitter och eleverna väldigt mycket ensamma med boken. Det hänger kvar i stor utsträckning, så att det är nog historiska grunder och där har det förstärkts på olika sätt i hur vi har designat våra lärarutbildningar och hur läromedlen ser ut då. Ja. Men tittar vi forskningsmässigt så har vi andra typer av resultat och det kan hända mycket mer spännande, intressanta och utvecklande saker i ett klassrum.
Jag undrar om jag kan skylla på att jag var barn på 70-talet och då hade vi Hej matematik och ägnade otroligt mycket tid åt mängdlära som ju sen dömdes ut helt.
Ja, men precis. Det där var ju fram till 80 då. Och det är dels vilka matematiska uppgifter och delar man får jobba med. Men sen också, hur såg det ut i klassrummet? Hur mycket satt du själv? Hur mycket diskuterade du? Hur mycket var läraren och ställde utmanande frågor? Summera, hur mycket diskuterade du i par och sådär?
Mm.
Så att förklaringen ligger dels i vilken matematik man får göra, men också hur det ser ut i ett klassrum då. Och det är dit vi vill komma och det är så vi jobbar nu. Och vi vet från den senaste forskningen, men även de senaste årtionden, hur ett sånt klassrum ska se ut. Och det skulle jag gärna berätta om.
Ja, men berätta. Jag tycker det går bra för dig, så vi lyssnar fascinerat.
Vi fortsätter, jajamensan. Jo, men ett sånt här klassrum, det är lite sådär, om man ska beskriva någonting så behöver man beskriva det på ett par olika sätt för att fånga liksom dess komplexitet. Man kan säga att sånt här klassrum ska vara elevaktivt. Eleverna utforskar, tänker, kämpar, diskuterar. Men det ska absolut också vara lärarlett. Så det ska inte bara vara att man pratar matematik med varandra, utan en stark guidning från lärare. Det ska vara språkutvecklande, man ska jobba med kognitivt utmanande problem. Det betyder alltså att man behöver kämpa, man behöver tänka. Jag brukar ta gymmetaforen där, att om man går på gymmet och inte tar i, då händer det inte speciellt mycket med ens muskler. Det är lite samma sak med hur hjärnan fungerar och vad vi vill utveckla där. Vi behöver brottas med någonting. Och för att göra det behöver vi också en strukturerad undervisning. Det är strukturerat mellan olika faser, vi vet vad som sker sen. Dessutom när vi brottas med de här sakerna så är det bra att göra det dels ibland ensam, men tillsammans med sina klasskamrater och framförallt tillsammans med läraren. Och för att våga göra det så behöver vi bygga upp normer också då. Men så det är många delar som behöver sitta i ett sånt här klassrum. Och det gör också att det är olika lektionsfaser. Men nu vill du fråga något annat.
Nej, alltså varför ska jag avbryta? Men jag tänker att det här med att det ska vara utmanande och det ska vara spännande och det ska vara svåra saker som man ska övervinna och sådär. Det låter som att det kan passa en del elever jättebra förstås. Men ibland så går man ju på gymmet bara för man tycker man är duktig att man har gått dit så att säga. Och inte
tar i så inte, att det inte händer så mycket där.
Nej, precis. Och kan ändå känna sig lite nöjd med att man var där så att säga. Vad jag menar är helt enkelt att det finns ju massa olika, hur kan man få en hel klass att tycka att det är spännande att lösa det där svåra problemet?
Det är så att om man behöver dels sätta de här, prata om vad är att göra matematik. Det är en bild av att matematik, att man är duktig på matematik och man räknar snabbt i boken och sådana saker. Men att man sätter de här normerna och föreställningarna hos eleverna, vad är. Men sen måste man ha en väldigt strukturerad undervisning. Så att man börjar en lektion med en repetition, man befäster det man gjort tidigare. Man introducerar ett nytt matematiskt problem. Och det här börjar bli det viktiga att komma åt. Jag ska försöka förklara det här i radio. Men säg att man skulle börja med att jobba med subtraktion, alltså minus. Sådär. Och då börjar man istället för att träna på en uppställandet av en algoritm eller en uppställning och öva in det som man ofta gör. Så börjar man diskutera så här, ja men säg att vi ska ta 51 minus 2. Då är det väldigt bra att tänka att man tar bort 2. Är ni med på vad jag menar då?
Ja,
jag
har 51, det blir 49!
Japp, precis. Men om man istället ska ta 50... Ser du kan.
Kanske
ja,
är väldigt entusiastisk här i studion.
Ja, vad härligt. Ja. Men om man istället ska ta 51 minus 49...
Det blir 2.
Då är det ganska otympligt att ta bort 49 stycken. Då är det mycket bättre att tänka hur långt är det mellan, hur stort, vad man jämför de här två talen. Så nu har vi två olika sätt att tänka på subtraktion. Antingen ta bort eller jämföra. Och när vi gör den här sista jämförelsen, då kan man också tänka, vi tänker addition. Hur mycket ska jag lägga till till 49 för att komma upp till 51? Så då knyter man ihop subtraktion med addition också. Så att i en sån här rikt matematikklassrum så tränar man, övar och diskuterar olika sätt att angripa matematiska uppgifter.
Jag tycker det låter bra, Andreas. Men då så har man ju tänkt sig, då har man ju varit med om tidigare att det kommer en ny läroplan full av idéer och saker som låter jättebra. Men sen är det väldigt svårt att få alla Sveriges lärare i alla klassrum att arbeta på det här sättet. Hur gör man det? Kan man göra det väldigt... Är det där motståndet finns, så att säga?
Lärarna och samhället, det har länge varit den här dominerande synen på vad matematikundervisningen är. Lärarutbildarna sin roll och läromedlen som har dominerat har ju också stött den här typen av undervisning där eleverna räknar mycket själv, så att man har sett på läroboken som en räknebok för elever. Om man nu jobbar på med forskningsbaserade läromedel så ser man istället läromedlet som en resurs för lärarna att bedriva en sån här undervisning. Så det är en pusselbit i det hela, att vi har mycket bättre forskningsbaserade läromedel som fungerar som en resurs för lärare att bedriva en sån här undervisning som är interaktiv, kognitivt utmanande, man bygger de här normerna, man har den här strukturen, man jobbar med uppgifter där man är förståelseinriktat och inte bara öva in metoder. Så.
Det låter ändå bra att det finns hopp för framtiden med tack.
Ja, det finns det verkligen.
Ja, men det är härligt. Tack så hemskt mycket, Andreas Rivelund.
Tack så mycket.
För att du ville vara med i talkshow.
Ja, kul. Tack.
Det är nästan så att jag vill gå om i skolan. Ja. Och lära mig matte igen.
Jag känner att istället för... vi presenterar ju Andreas som professor, men han är ju tveklöst lärare.
Ja.
Katrin, byggde du kojor när du var liten?
Det gjorde jag. Eller, det beror på hur du definierar att bygga kojor.
Nej, alltså jag har inga större...
Nej, men jag bodde i ett höghus. Ja. Och höghuset var omgärdat av buskage. Men det fanns som en liten plätt mellan buskaget och huskroppen.
Mm.
Ett litet utrymme som var asfalterat. Dit drog jag ner kanske kuddar och filtar och någon tidning.
Mm.
Och skapade vad jag tyckte var en koja.
Mm. Kuddar, filtar och en tidning. Jag byggde kanske inte särskilt många kojor, men oj vad jag gillade de liksom halvfärdiga, lite fallfärdiga samling kvistar som vi la över någon ravin. Och så kröp man in där under och så kände man att man var i en koja. Det kändes väldigt bra. Och sen oj vad man var avundsjuk på barn som byggde en koja uppe i träd. Alltså även om det var bara ett golv de lyckades med, ofta var det ju bara ett golv, men man vill ju verkligen vara där.
Det kan du säga till mina barn, för vi har en sån trädkoja som byggdes kanske mer åt dem än med dem. Ja. Och det kanske var det som var problemet.
De förstod inte att uppskatta det.
Nej.
Inte alls.
Den står kvar där som ett monument över vad som händer när föräldrarna kanske tar över.
För många år sedan så bilade jag genom Kalifornien och hittade ett hotell längs kusten vars hotellrum låg uppe i träden, varje rum. Fortfarande en av de mest fantastiska hotell jag har bott på.
Mm.
Men det här handlar inte om att bo i ett träd utan bo inuti trä. Eller ett träd eller flera. Jag ber om ursäkt för allt det här. Just nu så byggs i varje fall världens största stadsdel i trä i en förort till Stockholm. Det ska bli 250 000 kvadratmeter kontor och bostäder utspridda på 25 kvarter.
Mm.
Det är ju stort. Uppe på vår redaktion här i Radiohuset så står ju stolen som en snickare byggde här i studion för ett par veckor sedan. Och den luktar väldigt mycket och gott, tycker jag. Och man kan ju bara tänka sig hur det kommer att lukta när man går in i den här 25 kvarter stora Stockholm Wood City, som det kallas. Välkommen till talkshow, Oskar Norelius, arkitekt och kontorschef på White Arkitekter.
Tack.
Oskar, du är ju en av arkitekterna bakom Stockholm Wood City, men det var inte där det började, utan vi backar bandet lite grann. För 4 år sedan så invigdes Skellefteås Sara Kulturhus, döpt efter Sara Lidman. En 80 meter hög skyskrapa, helt i trä, och världens första träbyggnad i 20 våningar. Hur fick du idén till det?
Ja, Den idén kläcktes i ett team på kontoret, absolut. Skellefteå stod inför en utmaning att liksom synliggöra den utvecklingen staden stod inför med grön industri som utvecklades i området och skulle bygga ett kulturhus. Man hade verkligen förstått vikten av att få in kultur i staden. Och vi satt och jobbade med det här och samtidigt så har ju byggindustrin en väldigt stor klimatpåverkan. Så vi tänkte så här, vi ska testa att göra det här i trä. Det är ett väldigt stort hus, det är ett väldigt blandat hus. Vi ser hur långt vi kommer. Och att det blir ett högt hus, det var ju verkligen förutsättningarna i stan som drev. Men att vi gjorde det möjligt med trä, det var ingen som trodde då.
Och är det då för att det finns så mycket skog i Sverige, är det därför det blir klimatvänligare?
Både och. Det är en lokal resurs, det är en förnybar råvara. Men det krävs väldigt lite energi för att göra om skog till byggvaror. Så att det är väldigt lite utsläpp förknippat med det. Sen är det då som sagt förnybart. Och sen har ju träet en fantastisk förmåga att det binder koldioxid. Det är ju uppbyggt av kol och koldioxid från atmosfären från början. Så egentligen är det en jättestor carbon capture-maskin egentligen, skogen, som man kan se den som. Så därför så samlar vi ju då koldioxid eller kol i de här byggnaderna över tid. Så att det tar också bort koldioxid från atmosfären.
Och i Skellefteå förstår jag det som, då kom det mesta av byggmaterialet från bara från några mil bort, så att säga.
Ja, precis. Allt trä kommer egentligen från en radio på 10 mil runt sajten, runt stan.
Otroligt. Och jag undrar, varför har ingen annan byggt? Det låter ju som att, liksom, att vi är först i världen i Skellefteå på att bygga en skyskrapa i trä. Det borde vi inte vara, tycker jag. Alltså, borde inte någon annan ha kommit på det?
Nej, absolut inte. Det är ju vi som ska vara först med det här, såklart. Vi är ju i princip bäst i världen i Sverige på träbyggnad. Vi har en lång tradition av att bygga med trä. Vi har en väldigt duktig och kompetent industri. Och hela världen tittar ju mot det här nu, att hur kan vi skala upp träbyggande på olika sätt. I Sverige är vi inte jättevana att bygga höga hus, det är inte det vi är kända för. Men nu har vi liksom hamnat på den här scenen med höghus på 300-500 meter som byggs utomlands. Bara med ett 80 meters hus i Sverige för att det är gjort i trä.
Men jag kan inte släppa det här att det binder kol. Menar du att alla röda stugor i Sverige binder kol?
Ja, kopplat till ett hållbart skogsbruk gör det. Så att träden växer ju i skogen och binder kol från atmosfären.
Men det fortsätter inte sen att binda kol när det har omvandlats till en stuga?
Inte i huset, men däremot så lämnar ju träet som går in i stugan plats för nya träd som binder nytt kol. Så att allting är ju kopplat i ett stort kretslopp, inte huset i sig. Mm. Men när man kommer in i en value chain egentligen som gör det.
Du bor i trähus?
Ja, det gör jag.
Ja. Helt och hållet av trä, eller? Ja.
Ja, det är byggt 1925, så det är mycket trä. Det är lite puts på fasaden.
Ja, för att det känns ju som att Sverige byggdes. Alltså det finns ju naturligtvis, vi kan alla liksom, det finns ju stenområden och stenkvarter och sådär. Men trä måste ju ändå varit det som vi byggde mest av väldigt länge. Slutade vi med det?
Ja, men precis. I Sverige har vi ju byggt traditionellt väldigt mycket med trä. Och även i stora delar av stenstaden och stenstäderna i Sverige så finns ju trä ett stort inslag i bjälklag och annat. Ja, men vi minskade byggandet med trä i städer. Framförallt efter de stora bränderna. På 1800-talet där så förbjöd man ju att bygga mer än två våningar högt i trä för att minska andelen trä i städer. Sen har vi ju över tiden hittat sätt att släcka sådana bränder och att förhindra det. Men det var först 1994 som det här regelverket lyftes när vi gick in i EU. Okay. Så från och med då så öppnades möjligheten att återbygga i den skalan som vi har i städer i Sverige idag i trä.
Vi går vidare då till Wood City, de här 25 kvarteren som vi började med. Först och främst, bara, när blir det här färdigt? Bygget har påbörjats, eller hur?
Ja, det har det. Det är inflytt i höst i första bostadskvarteret.
Berätta, är allting då i trä? Alltså just, du var inne på alltså stommar och balkar, och det finns ju massa saker som man tänker sig inte skulle kunna vara trä. Helt enkelt.
Ja, men det är precis det som är trä.
Ja, är det så?
Ja. Okay. När vi säger träbyggnad så är det ju stommen vi pratar om. Ja. Så att det är ju då pelare, balkar, bjälklag, väggar, stabiliserande väggar, de gör man i trä.
Men inte fasaderna?
Det kan vara trä, absolut, men det behöver inte vara det. Den absolut största massan i en byggnad är stommen. Och det är också den som har absolut störst klimatpåverkan idag med, som enskild del. Så att byta ut från konventionella material, betong eller stål, till trä så gör vi en jättestor vinst redan från början. Sen kan man klä det med träfasader, absolut. Men det kan vara andra material om det passar bättre på platsen.
Wood City måste ju kläs i träfasader, eller?
Både och. Det finns ju en stark historia på den här platsen. Ja. Det här är ju Atlas Copcos gamla fabriksområde i Sickla. Där Atrium Ljungberg nu utvecklar det här området. Och där finns ju jätterik historik med industribyggnader. Med mycket tegel.
Okay.
Så det kommer vara en blandning med trä, det kommer vara en hel del glas, att man ser in och ser de här trästommarna, men också tegel och tegelkulörer för att plocka upp och passa in i det här.
Det gör mig aningen besviken, måste jag medge.
Ja, fast jag tycker jag har sett en del trähus i en annan Stockholmsförort, Midsommarkransen till exempel, tänker jag på ett. Där det är lite svårt att sen hålla fasaden fin. Är det en utmaning?
Det beror på vad man menar med att hålla fasaden fin.
Ja, okej. Okay. För jag tycker trä kan åldras vackert och trä kan se lite mörkt ut
precis
också
så.
Över tid.
Precis så är det. Så det gäller ju att veta vad man gör när man ritar de här fasaderna så att de åldras på ett fint sätt. Vi ser det som en jättestor fördel att träet faktiskt utvecklas över tid och får patina och att man ser när ett hus blir äldre. Men gör man det inte på rätt sätt så blir det ju ganska fult och ojämnt. I Sverige är vi som tur är kan säga, ganska vana vid att fint åldrade trähus tycker vi är fint. Men i andra länder, när man också tittar mot träbyggnad, Frankrike och Tyskland, där tror man att de här ska se ut som de gjorde från början hela tiden. Även när det liksom grånar jämnt till exempel, så tycker man att det här måste ju vara fel och något att reklamera. Så där finns en annan resa att göra.
Hur många träd behöver man för att bygga 25 kvarter och 250 000 kvadratmeter?
Det är en väldigt bra fråga. Vi gjorde en sammanställning för Sara Kulturhus, inte för Wood City, men där vi fick fram en väldigt rund siffra på 150 000 träd för att bygga Sara Kulturhus. Det här är ju då en av de största träbyggnaderna i världen och vi har använt väldigt mycket trä i det bygget. Men då ska man komma ihåg att när man bygger av trä så är det bara en liten del av trädet som går till byggmaterial. Det blir också andra restprodukter som kan gå in till massa produkter, alltså papp, muggar, papper, energi och annat. Så att, det är väldigt, väldigt effektivt att bygga med trä.
Så svaret var
150 000 träd för Sara Kulturhus. Vi har inte gjort beräkningen för Wood City.
Men då får du också
något annat. Alltså, om vi har ett hus och sen har vi istället 25 kvarter så känner jag att det kommer gå åt väldigt många träd.
Andreas Ryvelund får komma tillbaka, vår matematikprofessor.
Tveklöst, det här är verkligen en utmaning. Sverige är väldigt bra på det här. Som du sa så finns det ju andra länder som är på... Frankrike ligger väl också ganska långt fram, eller?
Frankrike ligger långt fram och gjorde en tidig satsning på det här. Sen har de blivit lite oroliga kring brandfrågan och brandkåren bland annat har dragit lite i handbromsen. Så att där står man och stampar lite grann.
Och det är ingenting som ni... Eller hur förbereder man för det när man ritar?
Jo, men det är en jätteviktig aspekt. Mm. Och där har vi brandingenjörer som är inkopplade väldigt tidigt. Vi måste göra väldigt tydliga strategier för att hantera brandfrågan. För det är ju ett brännbart material. Sen ska man komma ihåg att massivträ, som är det vi pratar om i modern träbyggande, har helt andra egenskaper än traditionell träbyggande som står emot mycket bättre.
För det är samma sak man tänker om man ska bygga idag. Vi har ett klimat, en situation som vi pratar om ofta med extremväder. Vi har ju liksom, det blir stormar och det blir spöregn och sånt där. Tänker man även på det när man konstruerar 25 kvarter idag?
Absolut. Det är en helt central del i stadsutvecklingen generellt att skapa miljöer som dels där byggnationen har en liten påverkan på klimatet men där man också kommer kunna leva om 50, 60, 70 år när vi ser mer effekterna. Så att dagvatten till exempel är en helt central fråga som har singlat upp de senaste 50 åren skulle jag säga. Vart tar det vägen när det kommer de här jätteregnen som vi har sett tidigare? Hur fördröjer vi det vattnet på tak, i växtbäddar och att det sen kan ta vägen någonstans och inte förstöra allting? Men även extremvärme och se till att inte förstärka effekter med värmeöar och annat i stadsmiljöer som är hårt bebyggda. Det är integrerat här med ett väldigt grönt landskap, det är gröna tak, liksom finns grönska i fasader i viss del också. Så att det är en central del.
Är det dyrare?
Ja, det är också en väldigt bra fråga. Det finns studier som visar att det alltså ur byggperspektiv idag är lite dyrare att bygga i trä. Men ser man till hela kalkylen, så att det går mycket fortare att bygga med trä till exempel, du kan få in intäkter snabbare, så finns det ett väldigt starkt business case. Men man måste liksom tänka på ett annat sätt.
Hört att du har pitchat det här nu.
Ja,
ja, men dyrköp är bra köp, det pratar vi om här idag. Hur som helst, vad heter avslutningsvis då, Oskar? Vilket trä är ditt favoritträ? Nu pratar vi om trä lite sådär larvigt. Vad är det för trä som du tycker?
Ja, men det som vi jobbar med i Sverige när vi jobbar med massivt trä, det är ju gran och furu, alltså barrträ.
Ja.
Och det är ganska mjuka träslag som när man sätter ihop dem till de här produkterna blir väldigt starkt. Och det är en helt fantastisk process. Och det är så våra hus är byggda i Sverige nu.
Gran och furu. Tack så hemskt mycket, Oskar Norelius, för att du kom till talkshow och pratade trä. Och nu är det dags för Kulturnytt med Ylva Nilsson.
Så är det. Först om att två sajter med AI-genererade nyheter från Norrbotten får kritik för att ha stulit innehåll från SVT Nyheter Norrbottens webbplats. Marcus Melinder är redaktionschef på SVT.
Jag ser flera publiceringar som är identiska eller mer eller mindre identiska med publiceringar som vi har på våran sajt.
Kirunanytt.se och bodennytt.se startades tillsammans med Ängelholmsnytt.se i år av Notisen Media AB. Men att låna hela eller stora delar av texter, det får man helt enkelt inte göra, säger Marcus Melinder.
Nej, det får man inte göra. Det här överskrider ju, vad jag förstår, definitivt vad som kan omfattas av någon form av citaträtt.
Notisen Media har till Dagens Media sagt att man med sina AI-sajter vill fylla luckor i lokal bevakning, bland annat genom att använda myndighetskällor. Men de aktuella Norrbottenskommunerna är redan välbevakade, menar Marcus Melinder på SVT.
Boden, Kiruna har ju en väldigt stor mediebevakning idag. Sveriges Radio, Sveriges Television, vi har lokaltidningar som bevakar. Det finns ju bevisligen redan bevakning som man då snor och publicerar.
Martin Larsson på Notisen Media skriver i sms till Kulturnytt att man tar kritiken på allvar. Och efter kontakten med Kulturnytt har flera av de aktuella texterna tagits bort.
Det berättade Kulturnytts Anton Bennebrandt. Och så har en för många P1-lyssnare välkänd radioröst tystnat.
Till sist kan vi berätta att nu kämpar också fotbollsklubben Örgryte för fängslade svensken, journalisten David Isak i Eritrea.
Ja, och Pettersson är död, det berättar Familjen för Kulturnytt. I hela 25 år var han redaktör och programledare för P1-programmet Vår grundade mening med uppgift att bevaka mediefrågor. Och som vi hörde här så var han en av dem som ofta lyfter den fängslade journalisten David Isaks fall. En fråga som han också fortsatt att engagera sig i långt efter pensionen. Kerstin Brunberg, tidigare mångårig vd för Sveriges Radio, minns Åke Pettersson så här.
Journalistiken behöver granskas och han tog på sig den rollen att granska sina kollegor och medier. Och det var ju inte alltid någon så himla lätt sak att ringa upp och ifrågasätta sina kollegor. Det gjorde han otroligt bra. Integert, relevant, korrekt. Jag skulle nog vilja gå så långt att han har bidragit till att bygga trovärdigheten i journalistiken genom att vi kan bli ifrågasatta och vi ska bli granskade. Dessutom måste jag ändå säga, han var den som först tog upp David Isaks fall. Det gjorde ett stort intryck på mig och det var så jag förstod vidden av den frågan. Och det är helt och hållet Åkes tjänst.
Säger Kerstin Brunberg. Åke Pettersson blev 77 år. Och så är det dags för veckans musiktips från Kulturnytt. Svenska comebacker och melankoli.
Lisa Nilsson är tillbaka med sin första skiva på 12 år. Och jag vill tipsa om covern av Ola Magnells Livet är en cykeltur. Den vackra texten ligger precis på rätt sida av sentimentalitetsgränsen. Och Nilsson framför låtens filmiska scener med en enorm trovärdighet.
Livet är en cykeltur från nattens kärleksstund. Medan ljuset återvänder över Kalmar sund.
Enkla, nostalgiska melodier med texter om kärlek och svek. Eva freaking Dahlgren är tillbaka med ny musik på engelska. Den viskande, nära rösten vi känner så väl använder repetition som bygger och bygger till episka, betryggande sentenser. It's okay. I won't go back. No, you've been loved. Jag visste inte att jag behövde tröst så mycket förrän Eva tröstade mig.
So I'm kind of lying everywhere. I perfekt promenadtakt sjunger Benjamin Clementine om det svåra i att orka vara överallt samtidigt. Låten heter Tempus Fugit, tiden flyr. Känslan är melankolisk, rösten underbart ärlig. En utmärkt låt i stora lurar när vi skyndar genom livet.
Ja, det tyckte Andres Kris, Elisa Wall och Anton Bennebrandt. Så sist att Hollywood-kollegor nu sörjer efter beskedet om skådespelaren Val Kilmers död. Bland annat regissören Michael Mann som gjorde klassiken Heat 1995 där Val Kilmer spelade rånare. Kilmer blev också känd i Top Gun 1986 där han spelade mot Tom Cruise.
You guys really are cowboys. What's your problem, Kazansky? You're everyone's problem. That's because every time you go up in the air you're unsafe.
Ja, Val Kilmer blev 65 år gammal. Han hade ju även svenskt påbrå. Hans morfar var son till svenska immigranter i Minnesota och hans mormor Hilma var född i Ingelstorp utanför Ystad. Visste ni det?
Det visste vi faktiskt inte.
Nej?
Eller jag visste verkligen inte.
Jo, alltså, jo, men det, jag har läst det bara idag i samband med hans död. Har du ju skrivit om det.
Tack så hemskt mycket för Kulturnytt, Ylva. Vi har ju fått lite mejl, Katrin. Alltså det visar sig återigen att man kan väl konstatera att än så länge så överträffar människan, i alla fall våra lyssnare, AI.
Det glädjer mig.
Vi frågade ju vad det finska rycket skulle kunna heta i Skandinavien och vi fick ett mejl från Marie-Louise som säger jag är född på 50-talet, vi sa brandkårsmetoden.
Mm.
Ja. Men på norska så säger Julia, det heter hoppa av i svingen.
Mm.
Mm, tycker jag ändå ganska bra. Och vi har fått ganska många mejl som bekräftar att motsvarigheten på det finska rycket på danska är stå av i Roskilde. Alltså det antyder att man hoppar av innan man är framme vid Köpenhamns centralstation. Stå av i Roskilde. Ja, ganska bra.
Alltså jag tycker de är roliga allihopa.
De är roliga allihopa. Mm. Vi tror jag avslutar dagens talkshow där. Sändningstekniker var Hanna Melander, dagens producent Amanda Rydman. Och nu ska vi höra vad som kommer i Studio 1.
Ja, jag satt och tänkte på det när du sa stå av, så tänkte ju hjärnan kopplat till att hoppa av. För det har ju jämställdhets- och arbetslivsministern gjort, Paulina Brandberg. Den nya, hennes efterträdare Nina Larsson, hon är med oss i eftermiddag vid 16:30 ungefär. Svara på frågor om vad hon vill göra med jämställdhetspolitiken. Och när fick hon egentligen frågan om att bli ny minister?
Mm. Och så är det ju Liberation Day, Donald Trumps befrielsedag om... Ja, drygt 6 timmar så ska han berätta vad han vill göra. Var med oss efter klockan 16.
Myanmars styrande militärjunta har meddelat att det blir en tillfällig vapenvila i landet, rapporterar Reuters. Vapenvilan träder i kraft redan idag och gäller fram till den 22 april. Anledningen är förra veckans kraftiga jordbävning som hittills krävt tusentals dödsoffer. I söndags så utlyste Myanmars skuggregering en ensidig vapenvila och nu följer den styrande militärjuntan efter. Svensk polis har gjort tillslag mot 15 personer på flera platser i Sverige i samband med en stor internationell operation mot en streamingtjänst på Darknet som distribuerat filmer med sexuella övergrepp på barn. Plattformen har stängts ner i samband med operationen och var en av världens största. Den innehöll 91 000 unika övergreppsfilmer och hade 1,8 miljoner användare. En omfattande mark- och skogsbrand pågår i terrängen i Läggestabacken längs E20 utanför Mariefred och ett körfält är avstängt. Larsa Stevelinde, vakthavande befäl vid Södertörns brandförsvarsförbund.
Det är en mark- och skogsbrand. Vi har omringat branden nu så att vi kommer åt den från samtliga håll. Någonstans mellan 2000 kvadrat och 2,5 kanske visar sig nu då. Vi kommer också få hjälp från MSB-helikoptrar så att vi inte får någon vidare spridning på det här. Vi har ungefär 15 personer på plats nu, inklusive ledning som hanterar det. Så att vi har en prognos kanske på 3 timmar från nu.
Hur påverkar den här branden trafiken?
Ja, vi har ett körfält avstängt då i, vad kallar vi det då, västgående riktning. Men trafiken rullar på för vidare i lugn takt då.
Det säger Larsa Stevelind angående branden som pågår just nu utanför Mariefred. Och reporter här var Fredrik Blomberg vid P4 Sörmland. Ekots nyheter med Annika Nordin.
Där är P1, Sveriges Radio.
Yes.
Studio 1 onsdag, 6 timmar kvar till Donald Trumps besked om sitt stora nya tullpaket.
Ja, det är ett av de ämnen som dominerar denna eftermiddag. Helena Groll och Mikael Sjödell här, men också om Liberalerna.
Nya jämställdhetsminister Nina Larsson, när fick hon frågan och vad vill hon göra? Ni hör henne vid 4:30 ungefär.
Och är det gnälligt att be om hjälp med att rusta upp skyddsrum? Ja, det tycker Carl-Oskar Bolin, minister för civilt försvar, med oss direkt han också.
Och sen efter 5 mer om USA och tullkriget. Hur stor risk tar Donald Trump? Och så om en av Miljöpartiets verkliga hjärtefrågor.
Reduktionsplikten, men nu har den spelat ut sin roll. Daniel Heldén på väg hit för att debattera detta.
Studio 1, 2 timmar framåt. Välkommen att vara med oss.
I always say tariffs is the most beautiful word to me in the dictionary. Because tariffs are going to make us rich as hell. It's going to bring our country's businesses back that left us.
Ja, Donald Trump om det vackraste ord han vet, nämligen tullar.
Och om bara 6 timmar ungefär idag, på det han kallar för Liberation Day eller befrielsedagen, så väntas Donald Trump presentera sitt stora tullpaket.
Med oss nu Roger Wilson direkt från San Francisco. Vad väntas vi få höra ikväll?
Ja, vi väntas ta del av det största och kanske mest aggressiva paket av tullar som Trump hittills har presenterat under den här presidentperioden. Också att de tullar som man presenterar, de kommer införas omedelbart. Sen får man väl säga att Trump-administrationen verkligen lyckats med lanseringen av den här presskonferensen. Att man till och med lyckats branda det hela, ha ett namn på dagen som befrielsedagen och att hela världens medier pratar om det här tullbeskedet. Det känns ju ändå lite unikt, framförallt eftersom vi vet väldigt lite om vad det kommer att innehålla. Det kanske också beror på att man faktiskt jobbat med det här, med den här presentationen i Vita huset till långt in på natten här i USA. Trump har i alla fall också sagt att det här ska gälla alla länder, vilket pekar på svepande tullar kanske som drar alla länder över en kam. Men det finns också spekulationer kring att beskedet kommer att bli det helt motsatta, en mer differentierad bild med olika tullar för olika länder. Men fortfarande väldigt oklart vad det här kommer att innehålla och hur stor procentsatserna kommer att bli och vilka delar av världen som kommer att beröras. Men allra troligtvis är det ju de stora handelspartners i alla fall som man kommer att sätta in de här importtullarna för. Och det EU tillhör ju dem och även Sverige.
Men det vackraste ordet han vet, hörde vi här, kommer göra USA rika. Vad är hans, ska jag säga, främsta motivering för att införa det här?
Det här är ju någonting som Trump har pratat om under lång tid, även innan han var en politisk kandidat. Och det var ju också ett stort stående inslag under valkampanjen. Men det som förvirrar lite grann är väl att Trump just motiverar tullpaketen på lite olika sätt. Dels så vill man då rätta till vad man då kallar dåliga avtal och uppgörelser med resten av världen. Man vill få mer rättvisa tullar. Länder som tar ut tullar på amerikanska varor ska också betala. Ska också bli tull pliktiga när man då exporterar varor till USA. Han använder också tullarna som ett argument för att få in mer pengar till staten, en inkomstkälla som gör att man kan behålla de låga skatterna. Och sen har han ju också använt de här tullarna och argumentet, hotet om tullar, som ett politiskt påtryckningsmedel. Till exempel ett utspel som gjorts om att man skulle lägga en straffskatt på länder som importerar olja från Venezuela. Det har vi inte fått något startdatum på det utspelet. Vi vet väl inte om det kommer att bli verklighet. Men det är ju ett led i att försöka isolera Venezuela. Och alltså en politiskt motiverad tull.
Och du nämnde ju det, hur Trump och republikanerna lyckats med sin paketering. Befrielsedagen, man kallar det för det, det har fått genomslag. Är alla lika övertygade om att det här är just en befrielsedag? Eller hur låter det där, Roger?
Nej, det finns ju många röster, och framförallt från, när det gäller experter men även personer som arbetar med Federal Reserve. Man är helt enkelt rädda för att importtullarna kommer att sätta fart på inflationen igen i USA. Vilket också i nästa led skulle leda till att man inte kan sänka räntor som planerat. Så det är mycket farhågor kring det, men svårt att säga just nu i det här skedet, eftersom vi vet så lite. Troligtvis så kommer det här ju att slå olika hårt på olika sektorer, beroende på vem som så att säga tar absorberar den merkostnad som en importtull får. Alltså är det producenten som kommer att pressa sina marginaler, är det importören, den som säljer varan, eller hamnar notan hos slutkonsumenten? Och det har ju redan pratats om till exempel om den här 25-procentiga importskatten på bilar och bildelar som är producerade utomlands. Där tror man ju att även de bilar som produceras i USA kommer att öka i pris när de här importtullarna träder i kraft.
Mycket osäkerhet än så länge då, eftersom vi inte vet detaljerna. Roger, lite kort bara. Börserna har väl öppnat för inte så länge sedan i USA. Är det reaktioner där redan på den här osäkerheten?
Det jag har sett så här långt är att det går neråt idag i stor utsträckning. Mm. Det var liksom lite blandad kompott igår, för då pratade man lite grann om att bara förväntningarna om att ett besked skulle komma idag lugnade marknaden lite grann. Osäkerhet är ju det som marknaden och börsen oftast tycker mest illa om. Men nu har vi sett i alla fall initialt att en del av de stora indexen går neråt här nu idag i väntan på det här beskedet.
Knappt 6 timmar kvar då alltså till Trumps presskonferens i Washington. Vi har Andreas Lidjeheden med oss från Bryssel också.
Just det, och Andreas, EU då, hur förbereder man sig just nu på de här tullarna?
Ja, man har förberett sig under en ganska lång tid, och i grunden så vill ju inte EU ha några tullar alls. Man vill ju förhandla med den amerikanska administrationen för att hitta andra lösningar på de problem som Trump ser. Men man förbereder sig ändå, och det man har sagt är att man ska svara med motåtgärder, det vill säga egna tullar om man blir tvingad till det. Och det är ju EU-kommissionen i så fall som ansvarar för handelsfrågor i EU. Och vi hörde också på kommissionens dagliga presskonferens idag att man kommer svara på de här tullarna som Trump kommer avisera ikväll. Och vi kan ju lyssna på det lätt.
Our response, all I can say is that there will be one. It will happen at the appropriate moment after the expected announcement later this evening.
Och här hörde vi då kommissionens talesperson för handelsfrågor, Olof Gill, som är halvsvensk för övrigt. Och han vill ju inte svara egentligen på hur man kan tänkas svara på de här tullarna, men att det skulle komma ett svar från kommissionen och EU, det säger han att det kommer ett svar.
Mm. Och de svarade ju väldigt snabbt när de annonserade tullar på stål och aluminium, så de kanske man kan svara lika snabbt den här gången, eller?
Nej, troligtvis inte. Precis som du sa, så efter att Trump annonserade tullar på stål och aluminium för några veckor sedan, då gick ju kommissionens ordförande von der Leyen direkt ut bara några timmar senare och